I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ja, men vi har ronden med mig, Christian Unge, och dig.
Kattis Anström.
Fortfarande.
Ja, jag heter fortfarande det.
Härligt. Jag tänkte på en sak, Kattis. Du har inte, nu har vi träffats några gånger, du har liksom aldrig med dig någonting.
Vadå?
När Märit var med.
En god längd och grejer.
Ja, men när Märit var, då hade hon alltid nötter, nikotintuggummin.
Vad äckligt, alltså. Jag menar, sitta och äta nötter, det tycker väl inte lyssnarna är härligt.
Men är du inte en sån som bakar på kvällen?
Alltså, vad är det här?
Jag kräver att du tar med
bulle. Jag ska baka till dig nästa gång. Men du har väl förmodligen glutenallergi? För nej. Du har alltid så ont i magen.
Eller så bakar jag till dig nästa gång.
Nej, nu har du. Nu ska jag göra det. Men nötter blir det inga. Okay.
Kattis, jag hade inte cancer.
Alltså, fantastiskt skönt. Jag kände på mig det, men man vet ju aldrig.
Nej, man vet faktiskt aldrig.
Nej.
Men det känns skönt att jag har en diagnos. Och jag tänker att du ska få ta reda på den.
Okej. Är det något som du tror att jag kan namnet på?
Ja.
Jag har ju glömt att säga att jag nästan är läkare, eftersom jag har läkarpappa. Så att jag har ju tittat mycket i böckerna.
Du har läkarpappa. Och du verkar läsa väldigt mycket om liksom, naturvetenskap.
Jag är ganska fixerad.
Men jag tänkte så här att nu får du vara doktor. Jag är din patient som inkommer i början av januari.
Hej Christian.
Hej.
Varför har du kommit till mig idag?
Jag har fruktansvärt ont under höger arkus. Alltså, det säger inte jag som patient. Men under revbensbågen här till höger.
Hur länge har du haft det?
Nej, men det har kommit här senaste veckorna. Och det kommer liksom molande verk hela tiden. Jag har på nattetid. Superont, jätteorolig.
Är det något speciellt som har hänt den senaste tiden som du tänker skulle kunna påverka din fysiska hälsa?
Som läkare tror jag inte jag skulle ha ställt den frågan från början kanske. Utan jag tror att du som läkare ska fokusera ännu lite mer på att fånga in vad för typ av smärta.
Aha, nu fick jag alltså tips från coachen.
Ja.
Jag vill ju gärna gå upp i huvudet direkt, va?
Jo, men det vet
titta
ju inte
på
du,
det psykiska aspekten.
Men det vet ju inte du som läkare när jag kommer till dig som patient.
Vadå?
Att allt har med psyk och
jag. Jo, det vet jag. Det mesta har det, tror jag. Men okej, då fick jag bassning.
Du måste ringa in lite mer.
Jag hade blivit jätteglad om en läkare var så fin och sa så. Är det något som har hänt? På sist att jag hade förmodligen börjat gråta och så hade man trillat ihop i nög och sagt. Åh, vad skönt att någon vill lyssna på mig. Okej, just det. Förlåt, vi tar om. Man har också bara en kvart på sig, vet jag.
Oj, jag ska vara med. En kvart är lång tid.
Okej, ja, nu gör vi om. För att det, nu har jag fått veta att du har molande verk. Har du några andra symptom?
Ja, man mår illa. Jag mår jätteilla och
Hela svårt. Tiden eller är det före eller efter måltid?
Jag skulle säga att jag mår ill. Bra fråga.
Tack. Ja. Att du ens utsätter mig för det
här. Ja, men precis. Det är en väldigt viktig fråga. Ja, men det är det som är märkligt, för att det gör ont egentligen hela tiden, oberoende av när jag äter.
Okay.
Men jag kan tycka att det blir nästan lite bättre när jag har ätit.
Bättre när du har ätit?
Ja.
Okej. Okay. Och du säger att det på nätterna är värre?
Nej, men inte värre, men det finns det hela tiden. Jag liksom vaknar upp på natten och har faktiskt ont.
Okay.
Och så är jag jättesvullen, uppdriven i hela buken.
Okej. Okay. Har du några andra så bakomliggande sjukdomar? Är du frisk
nej.
I övrigt?
Ja, tar jag mediciner.
Okej. Och när du tränar och så här, tränar du någonting?
Vadå tränar?
Ja, om du tränar inte. Tränar du inte? Rör du på dig?
Jag springer mycket jobbet på sjukhuset.
Jaha, du.
Mm.
Alltså
nej, men jag tränar inte så mycket. Jag går på gym någon gång.
Okay.
Då joggar någon gång.
Oh, just, men det har inte förändrats på något sätt, nej?
Nej, jag har kunnat vara ute och jogga lite, men fick mer och mer ont då faktiskt.
Ja. Sen kommer den här frågan. Mm. Hur har du det med alkoholen? Den får man väl fråga.
Bra.
Bra. Okej, så ställer man inte frågan. Hur mycket dricker du i veckan?
Måttligt.
Vad lägger du i måttligt?
Men något glas vin då och då.
Okej. Har du någon alkoholism i släkten?
Jo, det måste man ju absolut säga. Mm. Men förlåt, jag skulle heller inte nöja mig med
måttligt.
Utan vara mer precis.
Okej, okay. Kan du vara mer precis?
Ja, och då är det bara att exemplifiera.
Ja, så hur många glas blir det då, mer exakt i veckan?
Ja. Skulle du börjar säga? Bli lite irriterad.
Ja, nu blir jag sjukt irriterad. Svara då, för helvete. Hur många glas dricker du i veckan?
Nej, men 2-3 glas vin eller öl per vecka kanske.
Okej,
okay. Inte mer än så.
Du får mig lov att säga måttligt.
Mm.
Har du någonting, har du några sjukdomar i släkten? Ställer man den frågan? Jag tänker så här, bukspotts.
Ja, men exakt.
Levercancer.
Är det någon i familjen som har dött av någonting som har med tarmar, lever?
Okay. Är det någon i familjen som har dött i någon form av tarmar, lever?
Jo, men så är
inte det en jättebrutal fråga?
Nej, men eller som har några sjukdomar i den trakten.
Ja, jag tror inte man. Ja.
Nej, men saken är den att min styrpappa dog på nyårsafton för en vecka sedan. Det här är då nu.
Jag blev lite förvirrad.
Men han dog av bukspottkörtelcancer.
Din styvpappa, ja.
Mm. Mm. Och min biologiska pappa dog i leversvikt för ett halvår sedan.
Okej. Okay. Har du funderingar själv på... Nej, det frågar man inte.
Jo, vadå?
Om du har tänkt själv på någonting, vad du skulle kunna vara?
Nej, men grejen är att vi kan distansera oss lite från den här teatern nu. Men att alltså jag har cancernoja dygnet runt, varenda litet symptom. Så att jag tror ju att jag har cancer. Det jag har är gallstenar. Så att om man har hört ronden för några år sedan så vet man att jag gjorde ett sån här ultraljudsundersökning för att vi övade på varandra och då hittade man gallstenar. Så jag tycker liksom att det var gallstenar. Och jag misstänkte att det var gallgångsgrus som kunde göra ont. Så att det jag började göra var att jag tog prover på mig själv. Och så visade det sig att jag hade liksom förhöjt bilirubin, det här ämnet som...
Just det, som är i levern, ja.
Ja, eller precis, ut. I röda blodkropparna. Ja. Alltså om röda blodkroppar går sönder så svämmar det ut. Och du vet, man kan få gulsot.
Ja, precis. Ja, det har mina barns pappa.
Mm. Och då var det liksom förhöjt. Jag hade aldrig tagit det provet. Jättekonstigt. Och då tänkte jag definitivt, men det är ju gallgångscancer jag har. Eller gallblåsecancer. Och så började jag ta prover på mig själv alldeles för många gånger. Och så blev det liksom en korridorskonsultation. En jättetrevlig kollega, kirurg som hjälpte mig och verkligen så. Skrev en undersökning för en gastroskopi. Och så gick jag igenom den där gastroskopin. Och då när jag låg där på bordet så tänkte jag att okej, bara berätta för mig. Det är ju magsårscancer, magcancer, ventrikelcancer. Det är det. Nej, det var inget magsår heller. Så att, det var ju skönt. Men det lindrade inte min ångest faktiskt. Jag var fortfarande övertygad om att jag hade cancer. Och sen, alltså, jag fick mer och mer ont. Jag var, alltså, som en gravidbuk. Uppdriven. Kunde knappt äta, mådde illa. Och så insåg jag ju liksom att jag är ju förstoppad också. Jag går på toaletten, men det måste vara någon slags förstoppning jag har också. Men jag var helt övertygad om att det inte bara är det. Och sen så gjorde jag det här är ju jättepinsamt, men det är ingen som lyssnar. Och liksom, det var en kväll där i slutet av januari, början av februari, som min sambo började också, men utreder bara nu så du slipper tänka att du har cancer, för det var ju så uppenbart att det var det jag tänkte på hela tiden. Så jag åkte in en onsdag kväll, kommer jag ihåg, bad mina kompisar skriva en akut röntgen, datortomografi på mig. Jag hade en PVK, en nål i armen, och fixa primperan mot illamående. Satt uppe på mitt skrivbord och väntade på att jag skulle göra den där röntgenundersökningen. Och då var jag så här, men okej, jag måste göra den här skiktröntgen och få veta bara, men det är pankreascancer.
Då var du säker?
Det var inte så att utan jag var helt säker. Ja. Och det är så en märklig liksom upplevelse, och jag har fått så många insikter om, och tror jag lärdomar under den här resan, för att den här nojan, den här oron den är så påtaglig, den är så fysisk.
Ja.
Och så gjorde den där skiktröntgen, det visade lite gallstenar, men ingenting mer. Förutom att tarmarna inte hade liksom tömt sig riktigt, det var liksom lite så här för långsam passage, tror jag de skrev. Och då också så här, tjocktarmscancer.
Nej, men gud.
Det gick från den ena cancer till den andra.
Det har bara vandrat runt i kroppen på dig.
Och då är grejen den att liksom, jag har levt, vad är jag, 47. Och jag har varit liksom väldigt frisk. Alltså obefogat frisk, eller så. Nej, men tursamt frisk. Och trott att jag är Superman. Jag har aldrig tänkt att jag ska bli sjuk.
Nej.
Och du vet, jag menar, vi pratar corona och jobbar med i Afrika några omgångar. Liksom inte orolig för att drabbas av liksom farliga smittsamma sjukdomar, ingenting.
Men det är cancer du är rädd för.
Men den här cancernojan nu, eftersom jag har två farsor som har liksom dött på kort tid, den är så brutal.
Och den bara fortsätter. Så nu när du har fått ett bra besked, tror du fortfarande att du har cancer?
Nej, men hela berättelsen är den här, att okej, lång historia kort så tänkte jag, men det går inte med den här korridorskonsultationen. Nej. Jag kan inte hålla på utreden med själv. Det är det jag säger till alla mina vänner. Och så ska man inte göra.
Nej, det låter osunt.
Så jag gjorde alla fel man kunde göra. Så till slut skrev jag en remiss till Ersta. Och den, liksom, det mötet med den läkaren på Ersta en fredag, det var helt avgörande. Mm. För han satt med mig en knapp timme, tog långsam, lugn historia, anamnes, undersökte, tog det på allvar, hade tagit lite prover, visat att de var normala, och sa att vi ska göra en koloskopi, en tjocktarmsundersökning. Men alltså, när jag gick därifrån, då var det som liksom bara, allting rann av mig.
Var det för att han var lugn?
Ja, för att han var bra.
Ja, du litar på honom.
Jag litade på honom och sättet han, och just att det blev något, jag var patient.
Ja, jätteskönt.
Och jag liksom, du vet, jag var nästan så att jag började gråta där, och nu han visste att jag var läkare, ja. Och så, men att det var så skönt att få vara patient.
Ja, det är klart.
Och jag sa det så, inget tjafs nu, jag är din patient. Jag gör precis som du säger liksom.
Du säger så att du inte rättade honom när han ställde frågor som du gör med
nej,
mig.
Nej. Och så det var nog liksom både att jag la mig hans famn och att han gjorde det så bra. Så att därifrån lättade allting. Så var jag ju förstoppad. Jag fick liksom laxermedel och fick lägga om kost. Och
det var nämligen min diagnos. Förstoppning.
Ja.
Och oro.
Ja. Nej, men jag var tokförstoppad.
Ja.
Har aldrig varit förut.
Så det är det du är?
Ja. Eller
det är därför det är ont?
Ja, var. Alltså jag är inte längre. Men...
Har du inte ont nu?
Nej.
Intressant. Du satt det mycket i huvudet.
Ja, men det är klart det gjorde. Absolut. Men även om jag är läkare och handskas med de här patienterna själv, så kunde jag inte vara så objektiv och liksom lugna mig själv.
Nej, men jag förstår. Oro.
Utan det var inte bara att jag kunde garva lite åt och säga ja, jag är lite... Utan, men det var de här liksom, de här små ändå sakerna som gjorde att jag blev, såklart historien med familjemedlemmar som har dött, men också att jag hade det här bilirubinet som steg.
Ja,
men, och gallstenarna där,
men
som
är det
fanns.
Inte så, Christian, om man tar såna här, har man inte lite konstiga värden som, jo, man inte riktigt kan förklara?
Det är,
jag tycker
helt,
man får höra hela tiden.
Jo, men det är ämne för en hel timmes poddande.
Ja.
Det här med folk vill ta prover, screening.
Ja.
Man vill inte hitta allt.
Nej, man vill inte hitta något. Det ska man inte leta efter, men vad skönt ändå. Att du, hur länge tror du det här kommer vara då, det här lugnet?
Ja, det är för sig en bra fråga. Jag menar, alla blir inte nojiga som jag. Det är väl en personlighetsgrej.
Ja.
Och så var det liksom en trigger nu. Men också ålder, men 47 är annat än 37, ja, annat än 27. Och lite på något sätt att, ja, men det är från nu och framåt som jag måste ta vissa symptom faktiskt på allvar. Alltså avföringsförändringsvanor är en sån grej som man ska ta på allvar. Om man plötsligt blir förstoppad och aldrig varit förstoppad förut, ja, då ska man nu utreda det liksom.
Och fast det var ingenting.
Nej.
Gud, skönt. Mm. Men jag tycker, den här läkaren, kan vi inte bjuda hit honom? Han verkar ju ha någonting bra.
Ja, jag ska inte förringa. Han var jättebra, men jag tror också i hela poängen att tillåta sig själv att vara patient.
Ja, det är klart.
Och gå till något annat ställe. Man kan inte utredas på sin egen arbetsplats. Men också våga bejaka det. Alltså, men nu är jag patient.
Mm.
Sen har jag en massa roligt att säga om Ersta. Har du varit på Ersta?
Ja.
Visst är det ganska ruffiga lokaler?
Jätte.
Och det är prångigt och det är trångt. Och det känns som
1832. Och hissen, man tror att den ska stanna. Ja, men absolut. Men det gjorde ingenting.
Nej, exakt.
Det gjorde ingenting alls.
Jag bara satt och tänkte där på glasbygget i Solna. Ja. För massa miljarder. Och så tänkte jag på det här sjukhuset. Nu är Ersta där jag satt som ett prångigt litet gammalt hus.
Ja, jag tycker det.
Fantastisk utsikt, visst. Men annars är det ju... Hej, kom hjälp med lokaler.
Ja, men det, för jag tänkte på det också, som ju är orolig av mig. Kanske inte får spola öronen, där går gränsen. I och för sig så tänkte jag att hon skulle bli irriterad på mig, så att jag har väntat för länge.
Mm.
Eftersom jag har lätt sån där, att jag blir rädd att folk ska bli arga. Alltså läkare ska bli arga på mig.
Mm.
Men det var hon inte. Hon var så himla snäll. Men jag tänkte på att jag blir nog räddad om det är kliniskt, helt rent. Det är förmodligen rent, är det väl. Men vet, sådär starka lysrör. Nej, det här var lite mysigt och satt och läste någon tidning om stickning innan. Vad mysigt var det?
Det är klart att ett sterilt, nybyggt, fint sjukhus kan vara jätteproffsigt och bra. Man kan känna sig liksom väl omhändertagen.
Ja.
Men poängen är liksom att det inte är en garanti.
Nej, det. Men jag kände bara att det här blir mer avdramatiserande miljö.
Jo, men och jag menar, det har ju främst med organisationen att göra, vilka som jobbar där.
Ja, ja,
det är människorna som utgör sjukvården.
Men också mysigt med det här ruffiga.
Ja, du tycker till och med att det liksom är en fördel.
Jag tyckte det var så här, kom hem till mig så gör vi en liten undersökning. Ta med dig en sockerkaka.
Ja, faktiskt. Ersta 1-0. Jag använder Storytel ganska mycket nu. Både till kidsen och själv. Mina barn lyssnar mycket på Storytel. Eller den ena lyssnar och den andra läser. Ja, så där. Och det är ganska smidigt. För jag brukar be en kompis som är lärare, hon tipsar om böcker och så lägger jag upp dem på den här listan då på Storytel. Och så ger jag till mina barn och så kanske de plockar upp någon av de där böckerna. Det finns faktiskt ett erbjudande på Storytel nu. Man kan gratis använda Storytel i 30 dagar.
Gillar vi.
Om man går in på storytel.se/ronden. Så lite samarbete där med Storytel.
Mm, bra va? Ni kan inte kontrollera allt jag gör. Kan ni förstå?
Jag hade tagit ledigt och det var krångligt för mig att ta mig dit, men det kunde inte jag stå där och gagga om. Men jag, och så fick jag liksom vänta in någon timme eller vad det var. Och så funderade jag lite på utifrån det hur man, liksom, hur man ser på anhöriga i sjukvården. Många av oss har varit anhöriga. Man har massa olika erfarenheter av det.
Mm.
Och på vår avdelning där jag jobbar på Huddinge, så finns det, tror jag, besöks.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det står nog på avdelningen när man vet, utanför då, på glasdörrarna. Men vi respekterar inte dem. Det vill säga att den allmänna känslan från både sjuksköterskor, undersköterskor och läkare är att ja, men anhöriga behövs här.
Mm.
Liksom. De behövs på många sätt. Mm. Har du varit anhörig?
Ja, det har jag.
På senaste tiden, eller?
Ja, senaste, ja, jag är anhörig till ett av mina barn, får man väl säga.
Mm.
Och sen har jag, min mamma förlorade också för ett par år sedan. Mm. Så då, men jag har varit anhörig på ett nära sätt, tycker jag. Mm. Så jag vet vad du pratar om.
Nej, men och det räcker med liksom, det finns många aspekter där. Men om vi tar bara börja med hur jag ser på anhöriga som läkare. Så kan jag tycka, om jag handlar på hjärtat, så var det nog så att när jag började som liksom, lite yngre oerfaren läkare, så tyckte jag nog anhöriga var i vägen.
Mm.
Det var jobbigt, det var någonting som jag måste förhålla mig till. Och jag var så fokuserad på patienten, det medicinska, ta reda på vad det var för diagnos och behandling och sådär. Och var också mycket, jag var väldigt fokuserad på hur jag skulle förhålla mig till mina kollegor, till ja, sjukvårdspersonalen på avdelningen eller akuten där jag jobbade. Och då också hålla på och prata med anhöriga, informera, tyckte jag nog var... Ja, men det var liksom, det var ett onödigt moment, hinder. Men det där ser jag verkligen nu lite så då i backspegeln, att det har förändrats min inställning till det. Det vill säga att... också i många aspekter. Det vill säga att jag, kanske för att jag själv varit anhörig, så vet jag hur viktigt det är att bli informerad. Men så också att jag vet nu mycket mer hur man kan, inom citationstecken, använda anhöriga. Det vill säga, då har liksom många av våra patienter där jag jobbar på medicin är gamla.
Mm.
De kan vara förvirrade av ja, liksom demens eller medicin eller sin sjukdom som de har nu. Och de är inte mottagliga för information. Det vill säga, det är ju perfekt att då informera på anhöriga.
Mm.
Om det är syskon eller vänner eller barn. Och ta den tiden. Därför att det kanske inte är så uppenbart att, om man är egoistisk, jag som läkare nu eller vi på avdelningen här har igen det. Liksom. Men för patienten är det ju superbra, och för sjukvården är stort. Ju mer jag informerar, desto större chans att liksom, patienten inte sen vänder sig till vårdcentralen eller kommer tillbaka till akuten för att det var oklara information. Och så.
Mm.
Så det finns ju verkligen ett incitament och flera skäl till varför man ska informera där. Och även, för det tänkte jag också på häromdagen, i det mer akuta läget. Ta så här, jag bara hittar på. En 83-årig man kommer in till akuten, inkörs av ambulans. Hittar i hemmet, medvetande sänkt. Och så är det oklara omständigheter. Och så går du in som läkare till akutrummet och så tar hand om patienten. Patienten har lågt blodtryck, dålig syresättning, kall händer och fötter och mumlar och är knappt kontaktbar.
Mm.
Och så titta, då, vad har du för liksom, var ska du få tag i informationen? Jo, du har patienten framför dig, det vill säga du gör din undersökning, status, anamnes, historien. Ja, den kan du inte ta av patienten, för patienten här nu framför dig är medvetet sänkt och förvirrad. Ja, men då går du till Take Care, som vårt journalsystem heter, där med journalen.
Mm.
Ofta har ju patienter en sjukdomshistoria.
Mm.
Det är ju sällan att patienter kommer från ingenstans, eller från utlandet, eller från ett annat län. Men visst, det händer. Så att du, det är verkligen ett tabula rasa blankt papper här. Men framförallt, patienten kan ju ha varit, du kanske information bara från ett halvår sedan. Och på ett halvår har det hänt jättemycket. Så vad har hänt nu sista dagarna?
Mm.
Och där, det är också en sån där grej som jag tror jag gör mer nu ändå. För jag vet inte, 5, 10, 20 år sedan. Det är att jag faktiskt liksom ringer upp där på akutrummet. Även om klockan är, ja, nu är inte jag där så ofta, 3 på natten. Men till anhörig.
Till någon anhörig.
Mm. Anhörig. Väcker, liksom, om det nu är något barn. När träffade du Sixten här senast?
Mm. Du måste få massa information av det ju.
Ja, men därför de sitter ju. Ja. Alltså, sen kan det ju vara så, ja, men just den där sonen har inte träffat pappa på 4 veckor så jag har ingenting. Ja, okej, men systern visste. Eller någon, natten är ju svår med hemtjänst eller vårdcentral och sådär. Mm. Men också ambulansen. De har ju varit på plats.
Mm.
De har haft, de använder dem. De har ju varit där på plats, in i lägenheten, sett hur var, ja, men det var total misär, låg ölburkar överallt, okej. Eller något annat. De har kanske fått information från hemtjänst som har varit inlarmad och varit där, men de har inte följt med, hemtjänst har inte följt med in till akuten.
Men för, har du lärt dig detta själv, eller var detta någonting som någon har lärt dig?
Nej, men nu pratar jag lite att jag faktiskt har, det låter ju liksom, det här är ju så här självklarheter, men de var inte självklara från början.
Nej, men jag förstår
därför
det.
Därför fokuserar jag på patienten här framför mig.
Ja, men det är ju så svårt, och det är säkert många som är, men jag undrar om inte detta har lite med att du skriver böcker att göra.
Nej, men det tror jag inte.
Jo, men säg inte det. Du vill ta reda på hela bilden. Du vill ha, det är ju ganska smart. Så gör man ju mycket. Man säger, liksom,
nej, men jag tror verkligen inte det.
Beskriva en karaktär.
Nej, men jag tror verkligen inte det. Utan det har mer att göra med att också effektivitet. Att nu vill jag ta reda på.
Ja, men det förstår jag. Men du får ju en massa svar ändå.
Ja, men att faktiskt ta sig den tiden och det liksom obekväma liksom momentet att använda anhöriga på rätt sätt.
Men jag kan tänka mig att jag kan tänka ibland som anhörig, inte som förälder, för där är de ju ändå, där följer man ju med. Där de är vana vid anhöriga, det är en annan, på ett annat sätt.
Ja, det kan jag tänka mig.
Men jag kan uppleva och tror att många ändå tänker att man är lite i vägen.
Mm.
Jag är jätterädd. Jag tycker man är rädd för att vara i vägen.
Mm.
Och så ska de komma in, så ska man flytta på stolen och förlåt, trassla in sig olika sladdar. Ja, ja. Man är ju rädd.
Visst blir man fruktansvärt ödmjuk när man är
anhörig. Ja, någon så oerhört.
Och man bugar och bockar och man tar undan. Förlåt, ska jag ta ut den här kaffe?
Jag tar så hemskt ödmjuk. Man
är så otroligt orädd för att personalen ska tycka man är skitjobbig. Och det roliga är att det stämmer ju lite.
Det stämmer, ja, det är klart det gör. Det är klart de tycker det är jobbigt.
Nej, men jag menar, en jobbig anhörig är ju en jobbig anhörig.
Ja, det är det jag menar. Det är klart att man kan vara asjobbig. Och sen, men jag är bara så rädd. De frågar ibland om man ska ha kaffe. Men jag tar inte för mig om någonting. Eller går jag så gå ut och plocka på vagnen. Nej, tack, det är bra. Det är bra, tack.
Jag lägger mig ett hörn och sover.
Ja, precis. Jag sitter här bort i hörnet så att jag inte är i vägen när de ska ta prover. Och man är otroligt ödmjuk.
Ja, faktiskt.
Men jag tänker mig att som allt annat, det måste ju, och, alltså, utöver det du berättar, att du får en hel bild, vilket jag tycker låter begåvat. Även för jag tänker lite, jag gör ett program nu som heter Arving Okänd på SVT.
Mm-hmm.
Och där alla, alltså premissen för det programmet är att folk dör alldeles ensamma. Det är ju inte så många som gör det. Vi pratar ofta att många gör det, men det finns ju verkligen de som är så ensamma så de dör.
Mm.
Och inte har någon alls.
Pratar vi, det är i hela världen, det är inte bara i Sverige?
Jo, Sverige.
Det är Sverige.
I Sverige.
Mm.
Och så hittar vi dem för att det ligger ett arv och så håller allmänna ansvaren, tar ju över annars, men annars staten behöver ju leta upp om det finns släktingar, så ser man att de är kanske i ett annat land och kommit ifrån varandra. Så jag har två frågor. Det ena är ju att du kan handla alla, att du ringer någon och det är så här trasiga relationer.
Jo,
så här,
absolut.
Men det får du bara hantera då.
Nej, men det är lustigt att säga, för att nu jobbar jag och är lite ansvarig för en enhet som heter intermediärvård, alltså mellantimmarna intensivvård och vårdavdelning. Svårt sjuka patienter, men de hamnar inte i respirator i princip. Så de är svårt sjuka, ofta precis det här gränslandet. Ska vi nu intubera och lägga på intensivvård? Eller, och de är oftast äldre, multisjuka. Det är väldigt komplext. Det är komplext medicinskt, men det är lika komplext etiskt. Och de här gränssättningarna och sånt där. Och vi använder inte, återigen, det är ett fult ord, men vi tar inte hjälp av anhöriga tillräckligt mycket. Vi pratade om det igår. Jag och mina liksom kompisar som håller på med den här avdelningen. Vi måste involvera anhöriga mer.
Mm.
Och det är inte bara ärligt för liksom, patient och anhöriga skull, utan vi pratar för att liksom, helhetsbilden och för att träffa rätt också rent medicinskt.
Ja,
vad
måste,
ska vi använda för mediciner? Vad är skäligt och inte skäligt? Vad är vettigt och motiverat?
Men ni får väl också svar på massa andra så här ärftliga grejer. Ja. Det finns ju massa
men jag sa på det för att det, man trampar i klaveret ibland.
Det måste ni göra.
Och man säger, ah, nej, jag har inte haft kontakt. Jag har liggande inlärd. Nej, jag har inte haft kontakt på 25 år.
Nej, precis.
Är det någon som har kontakt då? Ja, det finns min syra, men jag har ingen, du vet.
Nej.
Så att, absolut.
Det är klart du måste få höra det.
Ja. Och i vissa fall liksom så konkret att ja, men så kommer de in och så ser man att de här människorna inte träffats på länge. Patienterna mår ju oftast bättre än anhöriga där.
Ja, men det måste de göra.
De blir piggare. Ja, då kan vi prata med patienten för att anhöriga är här. Nu passar vi på.
Ja, nej, det jag tänker det bara kan vara fördelar. Men jag tror kanske att vi skulle... Vi då, jag kallar mig vi då, på andra sidan. Lite tydligare regler.
Ja.
För jag kan själv känna så här att jag har varit... Liksom, man kan vara rätt på. Jag försöker ju då inte vara jobbig. Och jag bugar och bockar och allting. Men det är ändå så här, när kommer doktorn? När kommer ronden? Men var det inte så att dronen skulle vara 10:00 eller 12:00, då blir man ju, börjar man bli lite småjobbig. Ju. Och sen, vi fattar inte, han skulle varit på röntgen nu. Så här. Då blir det väldigt otydligt i onödan. Tänk, kanske man skulle ha tydligare så här, vill man ha information, kan man, alltså, jag vet inte, men några lite tydligare anhörigregler. Tror jag skulle vara bra. För nu fluktuerar det. Ibland får man liksom så här syltkakor och bara blir helt omhuldad. Och allt är mysigt. Och ibland känner man sig bara i vägen. Om man förstår. Och en sak. På tal om det här namnet på det här programmet. Ja. Man vet. Och det är ju så med er podd också.
När kommer ronden?
När kommer ronden?
Ja, det är en befogad fråga.
Säg. Kanske ni ska sluta och säga. När ronden kommer.
Ja.
Säg allt. Den kommer.
Den kommer aldrig, men kommer så är det en positiv överraskning. Det är en bonus.
Ronden kommer aldrig. Var det fler frågor nu? Nej, men kanske säga så här. Den kommer mellan 7 och 23.
Ja.
07 och 23. För det är ju sant.
Ja, eller mer rimligt, mellan 9 och 12 kommer då. Så att vi kan inte ge mer.
Du, det är inte alltid. Det blir så. Men okej,
nej,
då.
Nej,
men
det är
inte säga en tid. För att då tror jag man blir ännu störigare som anhörig. Några sådana här grejer som man kan förhålla sig till tror jag är bra.
Och jag är ärlig, alltså, bara för att det låter lite präktigt. Men att det är sjuksköterskorna som ger den allra... mesta av informationen, även så att säga, från läkarna.
Ja.
Det är läkarna som är strulputtarna. Men, det är läkarna som springer runt och liksom är lite ostrukturerade och har så mycket, många bollar i luften.
Ja, lite rufsiga, härliga. Men nej, det sa jag inte. Men du, jag tittar för mycket på sjukhusserien.
Ja, det får vi, det tema i sig.
Ja, det är det verkligen.
Ah.
Jo, men jag tycker ändå att det låter smart det du gör, som sagt inte alla gör.
Vad gjorde jag?
Att du gör så här, du frågar ambulans hur såg det ut i lägen. Du får massa svar och så här.
Men det är mer, förlåt jag avbryter, men det är mer på, alltså så här, det här tar reda på lite akuta situationer.
Det förstår jag.
Jag är, och sen har vi med det här som du tar, alltså att informera anhöriga och patient och sådär.
Ja, men då måste man kanske få veta hur mycket kan jag kräva av den här informationen och när, kanske lite tydligare än inte.
Men det finns ju liksom, det är också slags. Det är sådana mängder av information man vill ge.
Ja.
Men vi vet att du röker och vi vet att du dricker mycket alkohol. Och liksom, ta det där liksom varje gång när man skrivs hem. Det är svårt.
Ja, det är
ta
klart.
Ta helhetsgreppet.
Det hörde jag igår, för jag tyckte jag var så smart. Det var någon som berättade att vi har blivit så bra på hjärtinfarkter. Och då berättade den här doktorn då. Att när han gör, det heter ballongsprängning, eller vad gör de?
Ballongsprängning.
Det lät ju så enkelt det de gör. Men då är de ju lite dimmiga och vakna.
Inte läkarna. Det lät som att de är det.
Ja, doktorn.
Är det är de i sig, det är många så här, det är långa nätter.
Ja, det är långa pass. Men det gick fort med den där, sa han.
Ja, det går fort.
Ja, men och då är ju patienten rätt så ödmjuk då. Eller ödmjuk, men han är ju lite dimmig och vaken. Tyckte jag också var konstigt att många vi tittar på skulle aldrig falla mig in och göra. Men om vi tittar i monitorn, det är så konstigt. Men...
Fast om du låg där, jag tror du skulle vilja det.
Nej.
För det är fascinerande.
Nej, det frågar min tandläkare. Vill du titta på rotfyllningen när jag gör den? Nej, tack.
Men det här är väldigt kul, för det är som liksom ett svart, gråaktigt träd, och så liksom dallrar det lite, och så förstår att det är någonting på väg upp till det här kärlet som är igenkalkat.
Okej, men jag skulle inte vilja se den här igenkalkningen. Ja, igår fick jag också jättemycket hypokondri. Alltså jag fick sån ångest. Nej, dels för att jag har dubbelslag, så att jag tror att jag har mycket dubbelslag här. Men det är inte farligt ju.
Kan vara. Ja, nej.
Du menar ju det nu också, jag ser ju det. Vi pratar inte om mina dubbelslag nu. Nej. Jag har ju en jämn och fin puls, och sen så gör det så här. Det kan vara farligt.
Nej, det är sällan farligt.
Men i alla fall fick jag sån här, för att han sa just det här med kolesterol. Han sa också kolesterol.
Kolesterol, ja.
Men heter inte
kolesterol?
Ja, men han sa det på ett annat sätt. Kolesterol. Ja, han sa något. Aha. Han var ju ändå hjärtläkare.
Ja, ja.
I alla fall att vi har det så här. Man har det kolesterol man har.
Mm.
Det känns ju helt...
Du menar att det är svårt att påverka med kosten till exempel?
Ja, till exempel.
Mm. Jo, men så är det lite. Men har du testat det eller?
Nej. Men det kan man tydligen göra på apoteket. Eller köpa ett test. Men det är så mycket man ska testa. Men nu kom vi ifrån ämnet. Lite, vad sa du?
Anhöriga.
Ja, just det. Temat. Ja.
Men vi kan återkomma till det. För att nu måste vi ha lite mer kaffe för dina dubbelslag, tror
jag. Ja, det får jag dubbelslag. Min andra kopp, du vet, det sticker iväg helt. Får jag ta två korta?
Ja, fråga doktorn utifrån Kattis åkommor eller?
Ja, det är mina och tankar jag har.
Eller brukar du alltid säga så här, jag har en kompis.
Exakt. Ja, vi kan absolut ta mina.
Mm.
Varför knakar det i mina axlar? Alltså sådär så det känns som att axlarna håller på att gå led. Säg inte att det är för att jag är gammal.
Nej, men för det gör det ju hos min son också. Alltså det där är nog inte bara en åldersfråga.
Okej, okay. Det knakar mycket alltså.
Ja, det finns väl i och för sig lite olika teorier att det skulle vara så här. Okej, då frågar jag lite. Är det bara en axel?
Båda.
Båda. Blir det låsningar?
Nej.
Nej. Ömmar på någon punkt där man kan man trycka fram det?
Nej.
Nej. Och är det nytillkommet? Har det varit så där?
Ett år kanske.
Ja.
Du vet, om jag tränar så här. Jag vet inte att lyssnarna ska behöva höra det här nu, så jag gör inte det. Men det låter jättemycket alltså. Ja.
Inte farligt så länge det inte gör ont och så länge det inte är några låsningar.
Det är inte ont och man ska, och jag har ingen feber, det bultar inte, har jag fått lära mig då. Okej, så nu har jag min tumme här.
Ja, det kan bli intressant.
Ja, men och där vet jag att du blir intresserad, för du gillar sepsis.
Ja.
För då tänkte jag, det här kan ju bli en blodförgiftning.
Ja.
Men om man får ett sår, jag fick ett helt absurt sår i tummen. Jag vet inte, jag skurit mig på det. Och sen så i lördag så just bultade den var varm. Det var ju väldigt obehagligt.
Mm.
Men nu känns det som att mina vita blodkroppar har jobbat fint.
Men det där är en bättre fråga, alltså. Den kan jag svara på. Därför att, kolla här, en infektion det kan man få var som helst i kroppen. Om vi pratar med hud och sår och sådär. Och några varningstecken då, det ska ju vara om det blir var och sprider sig, det här röda.
Mm. Ja.
Och särskilt om leden svullnar, själva leden här. Mer, det är en sak om det är hud och lite mjuka under huden här. Men en annan sak är om det är själva leden.
Vad har hänt då?
Nej, men alltså om det har gått in i själva leden, blivit en artrit, alltså en ledinflammation eller infektion. Och sen en annan väldigt viktig, det är själva senan som sitter på båda sidorna. Men att om det är en synovit, alltså en inflammation eller infektion i senskidan. För den, och det har att göra med, alltså, och sprids det på några timmar, blir värre liksom timme för timme, ja, men då ska man ju åka in.
Då ska man åka in. Mm. Men nu känns det som att man lagt fint. Anna, jag tänkte att jag hade en ganska spännande pågående infektion, men jag såg nu när jag åkte dit att
den
var inte så rolig längre.
Ja, annars hade vi kunnat ta fram kniven.
Ja, jag är klar för nu. Jag har ganska många andra grejer, men det finns ju fler.
Du, Kattis, jag tror vi avrundar här. Tackar för att du kom ner i källaren.
Tack.
Vi ska också tacka Ljudbang för att de hjälper oss att producera ronden.
Och vår fantastiska Emma som klipper i detta material.
Tack alla ni som har lyssnat. Ha det bra. Hej då.